Ja, hörni, tack ska jag väl börja med att säga till mina partners som gör Träning och Fika-podden möjlig helt enkelt. Att vara med och hjälpa till och stötta för att jag ska kunna spela in och intervjua och prata i Träning och Fika-podden är möjligt tack vare mina partners som just nu är Bageriprodukter, det är Adventure Academy och Acid Training. Tack så hemskt mycket för ert bidrag och ert stöd. Sen kan man ju då som privatperson också gå in och stötta produktionen genom att ge ett litet bidrag på till exempel Patreon. Det uppskattas väldigt mycket. Där kan du välja mellan att köpa en kaffe svart eller lägga lite mer pengar och köpa en kaffelatte och så fortsätta hela vägen upp till en riktigt härlig brunch. Så ja, tveka inte. Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi igång!
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, så jag låg där i den här kuvösen och kvicknade till och så en liten ruta så här, så man kände som man var en liten rymdkapsel och tittade, alla tittade ner på mig så här. Och efter 20 minuter så började jag känna, fan nu blir jag dålig igen och fan så jag kan inte andas och börja banka inifrån. Då har de glömt att koppla in syreslangen.
Ja men så där. Varmt välkomna till min podd Träning och Fika. Jag heter Fredrik Eriksson, precis som vanligt. Och hörrni, vet ni vad, nu är det lite vårkänslor ute, vilket jag tycker är härligt, även fast jag är skidåkare. Idag hörrni så har jag faktiskt med mig en tjej med fett mycket skinn på näsan. Hon kallas för prinsessan, ökenprinsessan, och det är ingen mindre än Annisie. Jag är så glad att hon är här och vi ska snacka om, ja herregud, vi ska snacka om allt från räseråkning i öknen till klimakteriet, fattar ni? Det blir helt galet här. Alltså det är så kul, så håll i nu. Och idag kan jag med gott samvete säga som jag brukar, buckle up, för nu kör vi med Annisie.
Träning och fika, vi kör hårt. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika går ihop som kaffe och popcorn. Träning och fika, vi kör på. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, nu kör vi. Nu kör vi.
Så, återigen höll jag på att säga, det ska jag inte säga, för nu är du varmt välkommen till Träning och Fika-podden Annie, och du är ju faktiskt prinsessan i öknen och prinsessan i Täby, och ja, som du sa själv, du är ju faktiskt en av de coolaste tjejerna som finns. Hörru du, för oss som inte känner dig så väl, jag råkar ju känna dig, men de andra som lyssnar på podden, kan inte du dra en story? Du är 55 år och bor i Täby, det vet vi, berätta mer.
Ja, för att göra en väldigt lång karriär och lång story short. Så ja, jag är född uppvuxen i Täby, precis bredvid Täby Galopp. Och där började jag med en hästkraft, racinghästarna på Täby.
Men vänta, jag får bara fråga en sak. Är det så att du red på hästar också?
Ja.
Nej.
Jo. Ja, men själv.
Är du galopptjej?
Jag är galopptjej. Visste du inte det?
Nej, det visste inte jag.
Nej, ja, du ser. Jo, så jag red ju de där från jag var 12 år gammal. Och man red ju så mycket man kunde och så skötte man dem inför
alltså,
tävling.
Det är ju, de är ju livsfarliga, de hästarna.
Mm, det tyckte min mamma också.
Åh, oh, fy fan.
Men jag var så träningsjockey, så jag har ju inte tävlat på dem, utan jag var träningsjockey. Mm. Och där såg jag en stuntshow med en kille som heter Eddie Kidd som körde motorcykel på bakhjulet och hoppa över bussar och bilar och brinnande ringar. Och då tänkte jag bara, wow, kan en motorcykel stegra och hoppa? Då måste jag prova den, för det var ungefär som hästarna. Ja. Så bytte jag till motorcykel. Och sen när jag skulle köra upp för körkort och man skulle köra slalombana och instruktören sa då att ska du köra så där fort på vägen så kommer du inte behålla ditt körkort så länge. Du kanske ska börja köra på bana. Och jag har ju inte tänkt att tävla, utan samtidigt var det galopphäst på bana, motorcykel på bana. Ja, men självklart. Och då började jag köra på bana och då gick det tydligen ganska bra, så att 2 år senare så körde jag SM och road racing. Med
i road racing.
Ja, och det var så jag började. Och då ska vi veta också att när jag precis har köpt min motorcykel, min pappa som hade ett motorintresse, han hade ju lovat att mecka och hjälpa mig såklart, som pappor gör. Ja. Men han dog i hjärtinfarkt bara några månader senare. Så jag stod där med min egen motorcykel och visste liksom inte hur jag skulle mecka. Men lite som hästtjej man är, ska man rida hästen får man ju sköta om hästen. Och tänkte jag ska köra motorcykel, så lärde jag mig då med hans gamla verktyg och mecka hojen. Så att det blev också en ganska självklar del i mitt hojåkande, att jag klarar allting själv. Och det har varit en framgångsrecept i hela min karriär, att jag faktiskt är väldigt meckkunnig.
Du kan alla tändstift och...
Ja, alltså jag kan all basic survival meck, skulle jag säga. Jag vet hur jag ska tänka när jag ska förbereda inför en tävling. Vad som är svaga punkter och sånt där. Så att man kan bygga bort svagheter. Så att det här är en ganska specifik kompetens.
Ja, det förstår jag. Men alltså, att rida hästar är dyrt, men åka motorcykel är väl nästan ändå dyrare?
Nej, jag skulle säga att hästar är löjligt dyrt jämfört med att åka motorcykel.
Är det så?
Ja, för hästar kostar ju även om de bara parkerade liksom. Men så började med motorcyklarna, började köra road racing, kraschade väl på varenda bana vi har i Sverige, kom 8 SM tror jag. Och sen har det hänt grejer, jag har ju liksom aldrig varit proffs då, jag var en glad amatör, så att jag var tvungen att jobba och dra ihop mina pengar till nästa säsong. Och sen började jag köra enduro, och då kör man i skogen och tänkte det kanske är lite säkrare än att köra 200 blås på en asfaltbana. Men där finns det ju träd och diken istället som man kan krascha på. Så det är också gjort.
Ja.
Och sen började jag köra lite cross, jag har kört supermotard. Och det här gjorde jag på kul, för jag träffade en tjej som ordnade ett tjejläger i enduro. Och då var jag så här chockad, oj, finns det så många tjejer? För när jag körde road racing, då var vi jättefå tjejer. Och jag drog ändå.
När var det här?
Det här var mitten på 90-talet, alltså det här är länge sedan. Det här är länge sedan, det är 30 år sedan.
Ja.
Men och då träffade jag en tjej som heter Camilla som ordnar det här lägret. Och vi blev bästa kompisar, så vi efter det kuskade runt hela Sverige och körde enduro och Gotland Grand National och allt där. Så att vi är fortfarande bästa kompisar, och vi firar 30-årsjubileum i år. Så det ska firas stort. Så det är både 40-årsjubileum för att jag köpte motorcykel och 30-årsjubileum för att vi började åka enduro. Och allt det här har gjort, så jag har jobbat och så. Och sen åkte jag på en semesterresa till Marocko. Det här är hösten år 2000. Och där hittade jag liksom min plats på jorden. Att köra i ökensand, det är som en jättestor sandlåda som är bara gjord för att jag ska kunna hoppa och surfa bland sanddynerna. Och en vecka senare när jag kom hem därifrån, då hade jag bestämt mig, nu ska jag åka ökenrally. Så då åkte jag till VM i Abu Dhabi. En motorcykel som jag aldrig har kört. Och flög över den.
Det är stora motorcyklar också.
Ja, den var ju 600 kubikare. Den var ju, ja. Jag körde ju 125 när jag åkte hemma liksom. Och nu ska jag åka en 600. Men Olle Olsson som då var min teamchef och den första svensk med åkt Dakar-rallyt. Han bara, jajamensan, där fixar du liksom. Så att... jag körde upp, jag var vilse första dagen, för jag visste ju att man skulle navigera, men hur det går till visste jag inte. Men man kan ju följa spår i sanden och efter tävlingen, eller ja, när det var mål så var jag 49 av 109 hojar och bästa svensk.
Men vadå, alltså från hotellet så måste man navigera iväg för att komma till starten?
Ja, alltså det är ju så. Du måste hitta startplatsen och du måste från startplatsen ut i öknen och sen varje etapp så ska du hitta vidare till mål. Det här är ju en navigationstävling. Så att man, på motorcykel, då kör man och navigerar samtidigt. I rallybil så är det ju förare och så har du en kartläsare. Men när man kör motorcykel gör man ju det samtidigt.
Men det här var ju 2000, alltså det är ganska länge sedan. Det är 25 år sedan.
Mm.
Var du inte rädd liksom, eller liksom ute själv i öknen? Det är ju liksom...
Först, eftersom jag var liksom lite sist, så när jag kom ut i öknen, då kände jag att nu är det ju ingen som kan hjälpa mig. Åker jag vilse så försvinner jag från jordens yta. Men då tänkte jag att jag får följa spåren, så då är jag ju inte helt vilse i alla fall. Och sen började jag lära mig det där. Alltså jag började få de här kompassriktningen och avstånden att stämma och börja ta ut liksom... visuella, man tar en visual, att man kollar, okej, kompassriktning 180 grader, ja då ska jag titta på den sanddynen, jag ska åka lite till vänster och nu. Så att jag lärde mig det där. Och alltså det, en del är ju vilse, de har ingen sense of direction. Alltså, men jag har någonstans en inre kompass. Det var väl en av de få grejerna jag var bra på i gympan i skolan, var orientering. Att,
har du känt det sen, efter, har du haft nytta av den? Din allmänna inre kompass liksom.
Det är ju, ja, men det är ju därför jag är bra i Dakar-rallyt. För det är alltid, det är ju navigation.
Jaha.
Ja, det är som att segla jorden runt. Om du inte kan kompassen så blir det väldigt jobbigt att komma runt jorden. Så att det är en navigation, så det är ingen snittrad bana. Och de här GPS-punkterna som vi ska pricka in, de är ju hemliga. De blinkar till först när du är inom en radio av 800 meter. Men då kanske det var 10 mil mellan GPS-punkterna. Så då ska du hitta den där rackan.
Ja, det är så det går till.
Och missar du förr i tiden, missar du 3 GPS-punkter så vart du diskvalificerad. Så att det är en navigationsskärm.
Så det sitter liksom ingen orienteringsskärm där som du ska klicka i?
Nej. Så att det är ju halva grejen är ju att köra fort och stabilt så länge. Men att köra åt rätt håll är ju absolut viktigast.
Mm. Men du har ju kört mycket både i svensk skog och terräng, men också mycket i öknen. Mm. Vad är grejen med att köra i öknen? Vad är det som är så svårt och farligt och vad är det skillnaden liksom?
Det första så är det ju okänd terräng om man säger. Ingen som har gjort någon bana om man säger så. Och vi får ju inte veta innan start mer än att det kommer vara 50% sanddyner, 30% jord. 20% sten till exempel, stenigt.
Vad är värst då?
Jag tycker ju inget är riktigt. När det är riktigt slagigt. Nu åkte vi i Saudiarabien på någon gammal lavaplatå med mycket så här kanter. Bara slog och var stöttigt. Alltså, det var jättejobbigt. För du får ingen flyt, det går så långsamt. Sanddynerna är ju det bästa tycker jag. Jag älskar ju sanddyner, det är därför jag håller på med ökenrally. Men öken är så mycket.
Jag har ju sett när man åker motorcykel och de kommer på sanddyner och liksom, och så helt plötsligt är det stup bakom typ, eller de flyger ut över de här.
Ja,
och...
precis.
För det är svårt att se vad som är bakom, eller?
Ja, du kan bli som sandblind, som man blir snöblind. Och det är ju det som är det farliga med just att köra i sanddyner, de här vassa krönen, och så är det bara big air på baksidan.
Eller?
Men det är ju bara, nästan bara amatörer som flyger. Vi som kan öknen vet ju att man klipper ju inte en sanddyn över krönet rakt ut. Utan du sneddar ju lite. Du traversar. Så att jag skulle ju aldrig göra en sån klantig grej till exempel. Jag har aldrig gjort en sån klantig grej heller.
Jag håller tumman nu att vi aldrig behöver uppleva det.
Nej, men man ser ju krönet. Och då du vet vad jag menar med traversa. Att man liksom klipper krönet... Ja, med 45 graders vinkel till exempel.
Nu har ju du blivit 55 och tagit dig... Du har precis kommit hem ifrån ett... som jag tror du upplever som ett rätt coolt nytt läger med massa tjejer. Berätta lite grann om du var uppe i fjällen.
Ja, precis. Och det här var lite roligt. Mitt under nu Dakarallet som jag åkte här i januari, så fick jag förfrågan att komma och föreläsa på ett tjejskoter-event. Och det var 30 tjejer som skulle upp till hotellet vid fjället i Transtrandsälen. Ja. Och det var arrangerat av Snow Rider Magazine som har samlat ihop ett gäng tjejer. Och så jäkla cool komma dit och alla de här tjejerna kommer med egen friåkningsskoter. Vi ska inte åka på led och liksom dricka varm choklad, utan här ska vi ut i lössnö. Och det var verkligen så här, nu ska vi åka så mycket så vi åker fast och vi lär oss att komma loss. Så vi skulle ha spadar och sågar och grejer med oss för att kunna såga ner björk och tallon om de står i vägen när man har kört fast. Och de här tjejerna, från 18 år upp till liksom tanter i min ålder. Ja. Så jäkla coola, bjussiga och verkligen, jag ska säga, it's my sisters from another universe. Jag har inte varit i den här världen förut. Men jag har förstått att det finns en jättestor skoter-community, lite norr om Stockholm kan vi då säga. Som verkligen, man är skoter-rider, man är snow-rider, det är liksom det man gör. Och de har sina egna skotrar, man har liksom pimpat dem och man har testat olika, den här passar mig. Och några tjejer, de tävlade, en tjej, hon var där föreläste, Marika, tävlat i skotercross och blivit dubbel världsmästarinna och mästarinna i stadioncross för snöskoter. Alltså, så jävla balla tjejer. Så jag känner,
hur många
så här,
var ni?
En ny grej. Ja.
Var ni ett stort gäng eller?
30.
Och alla åldrar, eller?
Ja, från 18 till min tant. Några hade lånat sina gubbars snöskoter. En tjej, hon kom från Norge, fast hon var svensk. Hon köpte snöskoter i veckan. Slängde in den i hästtrailern och kom. Några tjejer, de var 18 här. De tävlade i jetski på sommaren och så körde de skoter på vintern.
Så att,
och alla var så jävla. Två tjejer här, de var också typ 18. Ella och Inga. De hjälpte mig när jag skulle liksom hänga på dem på efter lunch där, för jag tänkte börja få upp farten, och då körde jag fast så in i bomben. Och de hjälpte mig och grävde, jag fick loss den en halv meter, den satte sig igen och liksom, och de bara, men det är så här det är. Och jag skämdes ju för att jag sabbade deras åkning. De bara, nej, det är så här det är. Vi kör också fast. Så fick jag höra, alla hade kört fast överallt. Men det stod det i instruktionerna, vi ska köra fast liksom. Så att, jättekul. Sen har vi middag och grejer och bastu och spa och sådär. Och sen ut och åka skoter hela dagen igen.
Men du, jag som inte kan så mycket om skotrar och sådär. Finns det liksom tjejskotrar som har lite rosa härliga grejer och sådär?
Jajamän! Eller
är det
bara...
Jajamän! Det gör det!
Ja. Du, det är en tjej, hon kom med sin Dodge Ram pickup.
Ja. Ja.
Och sin skoter lastad på flaket. Hela bilen och skoten var rosa krom.
Nej.
Det är det ballaste jag sett. Nina Snowlife, hon finns på Instagram, Snowlife by Nina. Så jävla ball.
Det är så jävla kul,
ja.
Sånt där.
Så att det finns, och det är så roligt också att det finns, att man har satsat på tjejmålgruppen. För att tjejer vill köra själv nu. Man vill ha sin egen skoter. Man vill inte sitta bakpå. Jag pratar verkligen med de här. Så att de vill kunna allting själv. Kör fast och vill kunna komma loss själv också. Och därför är de här lägren så himla bra. Jag hörde de har haft något annat eller sån här träff i Lofsdalen. 400 tjejer. Och jag bara, what? Precis! What?
400?
Ja, jag har hittat en helt ny värld som jag tror där uppe är det självklart. Men för oss här nere, alltså, jag bara, wow.
Det här är perfekt för dig. Vilket gäng.
Vilket gäng. Och det är verkligen, de har samma spirit som jag.
Ja, nästan i alla fall.
Ja.
Men du, ska berätta något roligt förresten apropå det. För jag har ju drivit CCC 1000, alltså skidåkning för att ta sig topp 1000 i Vasalopp och så här. Och sen så har vi liksom under årens lopp haft olika tjejgrupper och tjejer med så här. Men det har liksom inte riktigt blivit av. Men nu har jag bestämt att jag ska göra en vanlig... Nu ska jag göra om CC 1000 för tjejer. Så nu ska det heta CCG Power.
Ja, girl power.
Och sen så ska det vara inte fokus på att köra Vasaloppet på en speciell tid och placering. Det ska bara handla om att träna skidor och åka skidor och vara ute och liksom och tycka att det är kul. Och så ska det bara vara tjejer.
Jag med, jag åkte Tjejvasan. Jag köpte skidorna veckan innan. Gjorde 2008 tror jag. Då hade jag dragit axeln ur led. 2009 var det. Då drog jag axeln ur led i januari där Karalit. Så jag kunde bara staka med en arm. Men jag tog mig i mål. Men jäklar vad snabba de var, tanterna. Då var jag bara 40 år när jag gjorde det här. Men du vet, det var ju rätt många tanter kan vi säga. Alltså vi pratar päronrumpa och liksom tanter, damer. Åh jävlar, de hade så snygg stil. Och bara gled. Jag blir så imponerad. Så att,
alltså skidåkning är sjukt, för det är inte bara kondition, utan det är teknik och det är prylar, du ska ha rätt skidor och kunna glida och det är massa saker som gör att du liksom, sådana människor som man inte tror kan åka fort på skidor kan ju komma och bara swisha förbi.
Verkligen, för jag tänkte att det bara skulle vara de här super, alltså de snabbaste tjejerna, de här atleterna, och sen kom det här plötsligt så här liksom tant och bara for förbi en.
Men hörru du, Annie, du är ju 55, men du är väl fortfarande i princip i toppform, är du inte det?
Ja, jag har ju faktiskt varje år, jag har ju fystester nu för att få min VM-licens då. Och
måste man ha en sån då? Ja. Alltså, är det så?
Ja, det är så. Så att jag måste göra fystester. Och jag kan säga att jag är inte samma toppform som jag var för 10 år sedan. Men med tanke på min ålder och min storlek så är jag ju fortfarande i toppform. Då ska jag berätta att jag har krympt. Jag var 1,65, 1,63 när jag peakade. Toppen av min karriär. Och nu är jag bara 1,59. Men även när man
men då har ju suttit mycket på motorcyklar och fått mycket, mycket stötar och slag. Och...
Ja, det har tryckt ihop lite diskar i kroppen har det gjort.
Ja, det kan jag tänka mig det. Mer än normalt kanske.
Ja. Faktiskt, jag bröt nacken för 3 år sedan. Jag har en ny höftled, jag har gjort axelrekonstruktion. Ja, det är så att jag får vara glad att jag fortfarande sitter ihop. Så.
Kan man ha en meritlista på skador och en meritlista på tävlingar?
Ja,
eller är det så?
Den är ganska jämnlång skulle jag vilja säga.
Det är inget bra.
Nej, det är inget bra. Jag känner för min skadelista. Men när jag nu gjorde fystesterna, då finns det liksom en normalkurva för normala människor och så. Kommer du till elitmotionär och sen kommer du till elit och sen liksom superelit. Och då är jag precis i gränsen mellan elitmotionär och vanlig elit liksom. I en så här allmän fys. Och då känner jag så här, ja men det är jättebra.
I alla åldrar?
Ja, alltså jag måste jämföra med min ålder då. Jag kan ju inte jämföra med en 30-åring, 25-åring. Men så här. Så att i 50
så ligger du.
Du vet den klubben du är med
i. Jajamän. Jag ligger tyvärr inte i topp där. Tyvärr.
Det är inte jag heller, jag är inte i topp. Men jag är glad att jag, trots allt, för det var inte meningen att jag skulle göra comeback och åka Dakar lite igen. Men, men nu när jag är här så vet jag ju vad som krävs av mig. Och då måste jag ju se till att orka. Och
i år... Men hur tränar du? Berätta lite grann hur du kör. Vad kör du för någonting?
Ja, men
du måste ju träna en del.
Jag tränar, absolut. Förut när jag var elit, då tränade jag ju jättemycket spinning. Jag spinnade ju med, han var landslagstränare för triathlonlandslaget.
Åh jävla.
Och då sitter man längst fram för att man inte ska kunna fuska. Och då körde vi 75 minuters pass med pulsklocka. Jag tror jag hade ett maratonpass med bara stegring upp och ner. Det är inte så här, nu studsar vi sida, utan... Det här är riktig cykling. Det är bara stega upp och stega ner i 75 minuter.
Men vad kör du idag för någonting då?
Ja, nu har jag ju fått lämna all den här hårda träningen för kroppen klarar inte. Så jag har alltid kört mycket cirkelträning, typ militärfys hette det en gång i tiden. Funktionell träning var ju tidigt med mitten på 2000-talet där. Så nu har jag hittat på YouTube har de videoklipp med Tabata. Och Tabata är ju någon sorts intervallträning. Så 20 sekunder träning och 10 sekunder vila. Och så kan du byta moment eller så kör du ett pass med 3 eller 4 av samma övning och sen byter du. Och då kör jag sådana pass där jag hittar på själv hur kroppen känns idag eller vad jag vill köra just idag. Och då kan man hitta så här 30 minuter high intense super sweat liksom. Ja, men då kör jag det. Och det som är bra är att då har de ju musiken och räkningen i den här YouTube-klippet. Så hittar jag på mina egna rörelser.
Typ armhävningar och...
Det kan vara armhävning, det kan vara squats jumping och... jabs, utfall, det kan vara slalomhopp.
Hur ofta kör du det?
Jag kan köra 6 gånger i veckan.
Jäklar!
Ja. Men då varierar det ju så mycket. Och sen vissa pass, jag försöker alltid ha så att jag försöker hålla pulsen uppe. Så var tionde moment så brukar jag ha en pulshöjare, typ jumping jacks eller ja, något sånt. Eller typ slalomhopp eller så. Så att jag hela tiden, för att jag kan inte springa, som jag har en höft som är bytt och lite sådär, jag har knän utan en korsband. Skulle jag springa så är jag backträning då, springer i backe för att spara kroppen.
Men när man kommer upp i våran ålder som kvinna, då har man ju också så här klimakterie och såna här saker. Har du påverkat dig på något sätt, tycker du, eller har du liksom bara runnit förbi?
Nej, det var fruktansvärt.
Nej.
Jo, jag kan säga så här, en del tycker ju, och det förstår jag, så här, men det är bara att ta hormoner. Ja, men jag får inte ta hormoner för jag har risk att få propp. Så att jag får inte ta, utan jag har fått genomlida detta helvete. Och det är inte bara vallningarna, utan det är så här, man blir dimmig i huvudet. Kroppen svarar inte när man tränar till exempel. Du har inget tryck i bitarna. Förut var det så skönt att träna. Man bara känner bara typ, det svarar, det är lite tryck. Ingenting. Man känner sig som en degklump liksom i allting. Och just den här tröttheten. Jag var så här förbannad. Varför ingen som har sagt något att klimakteriet är sånt helvete? Nej. Tänk alla kvinnor som genomlider detta.
Ja.
Och så ser man så här, men det är så skönt att slippa mensen. Jag kan säga att jag hade haft mens livet ut för att slippa klimakteriet.
Fan också.
Ja, så att, men nu är jag på andra sidan.
Hur lång tid tog det för dig att ta sig?
Det började typ 50-51 där. Och nu är jag 55.
Och nu har
jag, ja, precis, nu så själv var det där värsta. Sen har jag säkert haft förklimakteriet, men jag kanske inte hade det för jag har alltid varit så i form. Eftersom jag aldrig har saggat ner mig, om man säger så. Men nu är jag ändå på andra sidan, och nu är jag ganska mallig att jag fortfarande är elit och är alltså 55 år förbi klimakteriet.
Men det ska det ju vara. Du är i toppform.
Ja, för som sagt, för min ålder. Och jag tänker, när jag var ung, då såg man ju upp till Evi Palm. Eller hon var ju maratonlöperskan där. För att hon liksom startade sin karriär sent och var på topp när hon var lite äldre. Då googlade jag henne, och då var ju hon liksom 42-43 när hon peakade. Och jag bara, det var ju typ 10 år sedan när jag körde mitt sista Dakar på motorcykel. Har jag 10 år till, eller 12 år till. Och är fortfarande i liksom elit i bra min form. Sportgren.
Men är inte 50 det nya 40?
Ja, och det, men jag håller med. Man kan ju tycka det, att ålder bara är en siffra. Men för kvinnor är det ju inte det. Jag vet inte, det finns säkert någon motsvarande klimakterie för män. Men den kanske inte är lika...
Det måste vara den jag är. Jag tycker det går så dåligt ibland.
Ja, precis. Det finns säkert någon... Vi har ju menopaus. Ni har säkert test och paus. Det lugnar ner sig lite grann. lite så är det. Men samtidigt så också när jag tävlar, nu när jag gjort comeback igen, är ju att jag har tävlandet gör ju att jag håller igång. Det är ju motivator också.
Som en morot.
Ja.
Och ett mål.
Ja. Och jag tycker fortfarande det är kul, fastän att nu åker jag ju ett fabriksteam. Det gör ju att det jag gör nu, förut åkte jag för min egen skull och gjorde jag bort mig för att sparka mig själv på smalbenet. Men nu ska jag leverera till ett team. Och med många inblandade, om man säger så. Så det betyder att jag har ju fått snäppa upp mig också till VM-klass från att vara amatör.
Men du, Annie, jag undrar faktiskt en sak gällande det här som du sa nyss med att åka för ett proffsstall och sådär. För det jag alltid har undrat, nu har vi konstaterat att rida hästar, det är dyrt som fan. Men att åka motorcykel och vara på äventyr och sådär, det är också dyrt. Men nu när du kör, du körde ju Paris-Dakar i bil i en tjejsatsning. Hur ser liksom ett sånt upplägg ut? Vem betalar för kalaset? Och hur funkar det? Berätta för oss som inte har någon aning om. Och hur mycket pengar handlar det om? Är det dyrt att köra Paris-Dakar?
Ja, och det här är ju kan jag också säga, även för mig en helt ny värld. Jag har ju kört bil i Dakar-rallyt tidigare, 2015-2016. Då körde jag i högsta klassen i ett engelskt team. Där jag hade sån tur att teamchefen såg min talang och bjöd in mig till teamet som co-driver. Och fick hoppa in och köra tester och så sa teamchefen att det är bättre att du kör.
Nej.
Så jag fick liksom en styrning, vilket typ aldrig händer. Och jag körde för det här teamet i 2 år och då fick jag låna bilen gratis. Och då är det ändå billigt, men då ska du veta, startavgiften är 250 000. Att betala Jäkla. Mekaniker kostar 100 000 i anmälningsavgift som man måste betala till arrangören. Så det går ändå på minst 500 000 hur man än gör. Och då fick jag låna bilen gratis. Ska du hyra en bil så kostar det då minst 1 000 000. Men jag hade bara superflax och kunde göra det här för att teamchefen såg att min talang. Sen slutade jag efter det och nu... När jag gjorde comeback, vilket jag inte visste om att skulle hända, då fick jag det där osannolika telefonsamtalet när jag var i Mexiko och tävlade i en gammal bubbla från 1962. Jag körde Baja 1000 med de där folkabubblorna med jättestora däck och så. Då frågade de, ringde från Tyskland till mig. Teamet heter X-Ray och har vunnit Dakar-rallyt x antal gånger. Och då skulle de göra en tjejsatsning. Med en förare som heter Annette Kvant. Och frågade om jag ville hoppa in som co-driver. Och då är man ju alltså kartläsare, navigatör, mekaniker, allt möjligt, co-driver. Och då sa jag det att, framförallt, jätteglad att de ringer till mig. Men nummer 2, jag är inte professionell co-driver. Jag är ju förare och visst, jag navigerar på motorcykel. Men att vara professionell co-driver i ett team, det är en helt annan sak. Men då sa jag det att om ni frågar mig så kommer jag säga ja. Men ni får skylla er själva.
Underbart svar.
Ja, precis. Och då åkte jag 2 veckor senare åkte jag till Saudiarabien. Det här var första veckan i december 2021. Vi hade, då inser man sen, man kliver in i ett team, då har de förväntningar. Ja visst, de fattar att jag inte har navigerat med det här nya systemet. Det har hänt mycket sedan jag körde 5-6 år tidigare. Men vi måste komma 3:a i våran klass för att få VM-poäng så att vi kvalar, rankar oss till Dakar-rallyt. Och första dagen tog vi en sträckseger. Och jag bara, nej. Fan, gick, jo, jag hittade, alla åkte lite fel. Andra dagen, då bommade jag. Och bara, vi åkte runt och letade efter den här GPS-punkten. Det var 2 ställen. Och tappade tid. Åkte ner. Och sen 3:e dagen, då var det do or die. Eller 4:e dagen, jag kommer inte ihåg. Vi körde upp oss. Ja, och vi kom 3:a i klassen, och det här var VM. Och då var det, yes, teamet ville satsa på mig. Jag hade liksom klarat det här provet. Och 2 veckor senare så kör vi Dakar-rallyt. I en helt ny bil, den är helt ny, en helt prototyp. Inte testkörd nästan någonting. Vi körde den 3 dagar innan start. Vi körde fast 10 gånger då. För att turbo funkat. Alltså det var så mycket knasgrejer som hände. Och jag kan säga att vi kom i mål i Dakar-rally 2022. Är bara för att vi kämpade och mäckade oss genom hela tävlingen. Men det gjorde att det här teamet fattade att även om jag inte var en professionell co-driver. Så hade jag alla skills som behövdes. Och de sa att de tar gärna en motorcykelförare. För alla motorcykelförare i Dakar-rallyt navigerar ju. För det är det vi gör. Vi kör och navigerar. Nummer 2, så alla meckar. Alla MC-förare är ju meckar. För man fixar ju alltid sin egen motorcykel och kränger däck och så här byter hjul och så. Nummer 3, vi äter inte och vi sover inte och vi gnäller inte. Så att, ja, och nu har jag åkt mitt 3:e Dakar-rally med teamet. Vi har åkt VM, hela VM-serien. Vi kom 6:a totalt bland alla då killar. Och vi är det enda helt kvinnliga teamet som kör hela VM då.
Hur många tävlingar har du kört med den här tyskan?
Hela 22, jag vet inte. 15 kanske?
Ja, det är så många.
Ja, och i år nu gick det så bra. Utav teamet, alla bilar då. X-Ray har 3, jag åker X-Ray Yamaha som är ett fabriksstöttat team då. Då åker 4-hjulsdrivna buggy som väger för 1 ton. Och de är verkligen som så här, små trängfordon. Sen har de ytterligare 3 bilar som ser ut som en Mini Cooper fast den är jättestor. Alltså dubbelt så stor som en Mini. Och utav alla bilet sex, teamet sex bilar så var det enda teamet som kom i mål. Så nu satsar de på oss.
Men lever du av det här nu?
Ja, det är, man säger så här. Jag har inte så mycket kostnader så att jag kan leva på att jag föreläser och så. Då, det drar ju runt min hemma liksom, hyra och sådär. Sen är jag ju inte hemma i Sverige nästan någonting. Utan jag är ju nästan alltid utomlands. Och där allt tävlande står ju teamet för. Resor och mat och utrustning och anmälningsavgifter och så. Så att då har jag inga racingkostnader. Då kan jag säga, du frågar hur mycket det kostar det. Att åka ett Dakar Rally med en hyrplats i det teamet X-Raid Yamaha som jag åker nu. Det kostar 3 miljoner kronor för två veckor.
Herregud.
Men då har du allt. Du har ju alltså verkstadstrailer, du har chefsmekaniker, du har ingenjörer, du har massörer, du har alltså det fluff. Så. De har egen kock. De har tre.
Nej.
Jo, de har egen kock. De har tvättmaskin i lastbilen så du kan tvätta dina kalsonger och racing overall varje dag liksom. Så det är på en helt annan nivå. Och det får jag vara med om nu.
Ja, men om vi skickar tillbaka oss nu då när du 2005 som första svenska kvinna blev utsedd till årets äventyrare för att hade kört en galen crosstävling från Las Vegas till Reno. Kan du inte ta oss tillbaka dit? Hur kommer det sig? Hur funkar en sån här tävling?
Ja, men det är så olika. När man tävlar i USA, de har ju helt annat reglement. Och där är lite Mad Max, Wild and Crazy. Man tar emot cykel och så drar man. I USA kör de också gärna teamtävlingar så att man har en motorcykel och så delar man på den. Eller man har en bil och så delar man. Man byter chaufför under rallyts gång. Och Vegas to Reno var 500 miles. Det är ungefär 85 mil. Och där normalt sett kör man ett team som man är fyra förare som delar på hojen. Och kör ungefär 20 mil var. Men så har man en Ironman-klass. Och då är man extra hardcore om man kör allting själv. Solo. Och jag bara, men 80 mil, det kör jag i Dakar-rallyt typ varje dag i två veckor. Så här, how hard can it be? Så jag anmälde mig till den här Ironman-klassen. Och jag var den första kvinnan att köra den och blev då världens första Iron Woman i den här tävlingen.
Men jag tycker det är lite intressant för att tävling, alltså det här var ju då 20 år sedan.
Ja, 2024, ja.
Ja, och,
ja, 20,
och
ja, precis.
Tävlingen har funnits i 35, nästan 40 år.
Ja.
Och du är den första tjejen som gjorde det. Så det är ju rätt, nästan lite sorgligt att ingen tjej har kört den.
Innan mig. Efteråt kanske det har, men vi har inte så koll på det. Alltså, det finns så mycket serier också. Jag var ju den första kvinnan som körde i proffsklassen i Baja 1000 som är en ännu äldre och större tävling. Och det var den jag körde även den här bubblan i. Så om man tänker så, som kvinnlig pionjär så jag var den första kvinnan som har kört MC i både Baja 1000 och Dakar. Första kvinnan har kört bil i Dakar och i Baja 1000. Jag har tävlat på alla kontinenter. Jag har satt världsrekord som första kvinna på Mount Everest med motorcykel. Så jag har ju varit väldigt mycket pionjär. Men allt det här hände innan sociala medier. Så liksom det är så här utspridda rekord som inte är hopsamlade.
Annie, vi tar oss tillbaka till Mount Everest. Berätta, hur var den grejen? Den gjorde du egentligen innan du blev årets äventyr. Ja. Så du hade bestämt dig för att dra till Everest och åka motorcykel.
Ja, och det här... När jag
det är min dröm, ska jag berätta.
Vad sa du? Det är din
dröm?
Det
är min dröm.
Ja. Du kan det göra. Ja. Bara sätta igång. Ja, nej, men 2002 när jag körde mitt första Dakar, eller då slog jag liksom igenom. För det var inte så många tjejer som körde. Och jag var tidig att starta en webbsida som heter rallyprincess.com. Och den spred sig.
Jag var smart bra namn.
Och jag var smart och gör en... Det här var ju innan blogg fanns. Ordet blogg fanns inte. Nej. Utan jag hade en kompis som gjorde om det gamla klassiska gästbok. Till att jag kunde göra inlägg.
Nej.
Jo, och då gjorde jag en på engelska och en på svenska. Och det här spred sig. Så ett amerikanskt team hittade mig och bjöd in mig till USA. Det var så jag började tävla i USA. Men i samma veva 2003 så var det 50-årsjubileum från att Sir Edmund Hillary tog sig till toppen på Mount Everest.
Ja, just det.
Och då var det någon jubileum, så då skulle man släpa upp allt på Mount Everest. Det var blinda, det var halta, det var lytta och det var vi med motorcyklar. Och då hade jag träffat en dansk, jag var ju äventyrsguide i Marokko då på de här ökenresorna. Han var där och körde och då ville han åka till Nepal, för han höll på med något välgörenhetsprojekt. Och helt plötsligt, ja men ska vi inte åka till Mount Everest? Och har någon gjort det? Ja, det har det gjort, men ingen expedition och på det här sättet. Och helt plötsligt hade vi gjort en expedition. Vi var 5 stycken som åkte motorcykel till Mount Everest. Och vi var 2 stycken.
Ifrån vart då?
Då startade vi i Kathmandu. Vi hyrde motorcyklar där. Helt galet, men de har haft importförbud i 20 år, så man kunde inte ta in motorcyklar där. Så vi hyrde 20 år gamla motorcyklar i Nepal. Körde in i Tibet. Och det är Kina. Och det var ju fortfarande superkommunistiskt. Kommer in i Tibet, åkte upp till klostret i Lhasa. Och sen vidare upp till ett annat kloster som heter Rongbuk på North Face på Mount Everest. Och jag kan säga att det här är långsammast jag har kört i hela mitt liv, som jag har tänkt för det. Men på hög höjd så tappar ju syret, alltså det är inte bara människor som tappar syre, även förbränningsmotor. Så att vidare från base camp på 5150 meter, då tog det typ 4 timmar att åka 100 höjdmeter. Det var så galet långsamt. Och jag mådde så dåligt.
Ja.
Jag hade sån syrebrist, så att vid något tillfälle där, det var i och för sig innan vi kom så högt, då däckade jag. Jag bodde så illa och skulle kräkas. Och vi bodde på något litet pensionat och jag gick in på toaletten utan att tända lyset och trodde att jag skulle liksom kräkas i toastolen. Men då tog jag tag i handfatet istället och det var inte fastskruvat. Så jag välte med hela handfatet och slog Jack i näsan och svimmade.
Och
de grannrummet, de hörde det här. Så de kom in och hittade mig liggandes på golvet i mörkret där med näsblod. Och då hämtade de en sån här tryckkabin som en kuvös och stoppade in mig i den. För de skulle med tryckkabinen trycka ner mig till sea level. Vad heter det? Från 5000 meter till... Så jag låg där i den här kuvösen och kvicknade till. Och så en liten ruta så här. Så man kände som man var en liten rymdkapsel och tittade. Alla tittade ner på mig så här. Och efter 20 minuter så började jag känna, fan nu blir jag dålig igen. Och fan, så jag kan inte andas och börja banka inifrån. Då har de glömt att koppla in syreslangen. gud vilken jävla resa.
Och det, hur högt upp kom du då?
Jag kom till 5305 meter.
Det är högt. Så,
det är högt.
Och det är massa, men det märktes sen alltså. Det märktes skillnad på motorcyklarna alltså.
Ja, du, jag fick knuffa den sista branten där. Alltså... Den var så trött, så att det var ju liksom släpa motorcykel upp för
man. Men skulle det påverka även en modern motorcykel?
Ja, nu har man ju insprutning och så, men en elhoj hade ju funkat perfekt om man långsladd, men
alltså. Ja, men var inte det helt underbart att åka motorcykel i den miljön?
Annars, jag gillar, det här är det roligt eftersom jag har tävlat och kört på så många olika kontinenter. När man kommer till Mount Everest, då tänker jag, det är som Atlasbergen eller som bergen i Anderna. Mountain people, bergsmänniskor. Du tittar på hus, byggs och allting och man bara, men det är lite samma. Alltså, det är inte länder och så som är skillnaden, utan man säger mountain people, desert people, kustfolk. Det är jättekul att se. Jag var i Mongoliet och tävlat för några år sedan. Körde en tjejrallytävling där och vann såklart. Och mongolerna, alltså vilket folk. Nu var jag i kinesiska Mongoliet, men säg för fasen inte att mongoler är kineser. Mongoler är mongoler.
Ja, steppfolk.
Helt underbara, de här steppmänniskorna. Det tänker jag, desert people. Så... vad jag, för mig, jag är fortfarande också även... jag säger att jag biker, men jag är fortfarande äventyrare. Jag älskar att träffa människor. Jag säger, var jag än är i världen så har jag en liten... jag har en liten marokkan här, jag har en liten chilenare, jag har en liten saud, jag har en liten mongol som bor inne i min kropp. Och när jag reser så får jag ju liksom leva ut alla de här. Liksom känna mig hemma. Jag var faktiskt i Nordryssland för några år sedan. Ja, det är också 10-12 år sedan. På en snöskoterexpedition. Jag körde inte så mycket, jag körde 3 första dagarna tills jag gjorde en big jump. Men då kände jag också så här, mina rötter, mina föräldrar från Finland och min karelska gammelmormor. jag har ju det här, den lilla ryssen, så här, karelaren i mig. Och när jag var i Ryssland, man bodde i så här vedeldade stugor, du hade ström 3 timmar på morgonen mellan 6 och 9 och 3 timmar på kvällen mellan 6 och 9, och allt annat var vedeldat. Det var utedass och så här. Och de bodde så hela tiden, året runt. Så jag gillar det här.
Inte som i Täby direkt.
Nej, det är jätteskönt att komma till sin HSB-lägenhet där allt är varmt liksom, så, och allting funkar. Men jag funkar, jag trivs väldigt bra. Jag har luffat genom Afrika med ryggsäck utan motorcykel. Från Nairobi till Kapstaden. Jag har hoppat bungee jump över Victoriafallen. Jag har sett, alltså, jag har gjort så mycket grejer.
Du har ju varit mycket i Afrika. Har du det? Alltså förvånansvärt mycket. Du har många Paris-Dakar har du kört.
I Afrika var det i och för sig bara 2. Men jag var ju... Nu ska man ju skilja på Nordafrika och Black Africa. Det är jättestor skillnad. Det går inte att jämföra heller.
Inte.
Så att, och Afrika är jättestort. Om man tittar på världskartan på nyheterna så är Afrika hälften så stort som det borde vara. Proportionerligt. Alltså det är så löjligt stort. Men jag älskar ju Sydamerika också. Jag har ju en liten latina chica loca i mig också. Så att, och jag har vänner över hela världen. Och det är samma sak nu när jag är Saudi. Alla bara, men hur är det där? Och de är så, det är så kuvade. Nej, det är inga, alltså det har hänt så mycket nu de 5-6 sista åren. Och de kvinnorna, tjejerna jag träffar, alla är liksom så mycket integritet och så mycket girl power och woman power. Och de tar för sig nu i det här nya som händer. Det är en ganska ung befolkning, de är välutbildade. Det är klart, det finns ju alltid liksom regioner som är lite mer bakåt, hårt hållna. Men den nya generationen människor eller unga där, de driver den här nya utvecklingen. Och jag är där nere och coachar nu, eftersom jag har kört så mycket rally där nere. Så jag har fått kontakter, så jag coachar tjejer i att bara köra rally. Och för dem är det också så här, det är en frigörelseprocess. Alla vill köra bil där nere, för att det är som frihet från att förut alltid blev rundskjutsad. Och då kan jag jämföra med här i Sverige. Vi är så bortskävda så att ingen vill göra någonting längre. Och bilar ska man absolut inte. Man ska inte ens ta ansvar för sitt eget liv längre.
Nej.
Så jag känner mig, om man säger så här, jag känner mer att jag passar där nere. Där man fortfarande liksom, man liksom tar tag i saker och driver saker. Jag tycker vi har blivit lite passiviserade. Alla tittar Netflix och scrollar TikTok liksom. Hela livet levs i något sorts låtsas värd. Och därför jag är fortfarande en göra-människa. Jag är en göra-människa, så jag gillar att göra saker.
Men hur ser framtiden ut nu då? Berätta, vad är planerna?
Ja, men det händer ju hela tiden. Det är nya planer varje vecka. Jag kommer hem och jag, alltså min kille håller på, han håller på och knäcker ur på mig. För jag har liksom precis landat och kommit i mål. Och då bara, ja, och nu vill de att vi ska åka saudiska mästerskapen. Och nu gick det så himla bra där. Så nu anmälde de oss till VM i Abu Dhabi som vi åker nästa vecka. Och här i helgen fick jag veta, ja, men nu är det någon till som vill att, en tjej från Irak, som vill att jag ska coacha henne i en tävling. Så efter det åker jag, och nu är det Saudiarabien ska tävla, men det är irakisk deltagare då, som vill att jag...
Men, så när jag du flyger ner så här till Saudi exempel, tar de hand om dig då med hotell och resor?
Allt,
och...
allt.
Du kommer ner som en liten prinsessa som du är.
Ja, precis. Och jag kan säga, då är jag ändå, de vet hur man är prinsessa där nere, kan jag säga.
Är det sant?
Men, ja, för fasen. Men, nej, men alltså, det är ju det som är nu, att jag är så etablerad utomlands, så att vill de ha ett tjejteam, då är det inte så många tjejer att välja på.
Det är fett coolt. Tänk att du har hamnat där.
Ja, och jag har, många kan tänka så här, men varför får du alltid och liksom så här, nej, men jag har skapat möjligheterna.
Ja.
För att göra det här, och jag hela tiden förbättrar mig, och då kan jag tala om, när du åker ett VM-team och det är feedback, den kan vara ganska hård ibland, för att man förväntas göra allting rätt. Man får inte ha dåliga dagar, även alla vet att man gör misstag, men du får inte göra samma misstag flera gånger.
Nej.
Du får inte komma med massa undanflykter.
Hur länge kan du hålla på då?
Ja, med tanke på att jag redan har pensionerat mig egentligen, så, men de vill ju satsa till... Teamet som jag åker för nu är satsningen Dakar 2025. Alltså det är ju, det är hela årets plan, är ju Dakar 2025. Det är, Dakar är det största. Allt annat är liksom uppbyggnad till Dakar. Men jag vet inte exakt vilka tävlingar vi åker. Men mycket, saudiska mästerskapen, det gick ju jättebra nu senast. Vi, på kvalet var vi 9 av alla bilar, även de högre klasserna. Vi kom 14 totalt och 5 i våran klass i resultatet. Och enda helt kvinnliga team. Så att nu har ju vi tagit ett steg uppåt.
Kul.
Ja, så, och det är så här, så länge det går bra så ja. Får man ju köra. När ja. Det går dåligt så blir det, ja om du kanske stryker den och du vet, då blir det så här. Så att while the wheels are spinning så kör man.
Men nu måste jag fråga en sak. Jag ska komma till varför jag frågar. Men den här, om man tar liksom resan när du kommer till Afrika på västkusten och ska åka ner till Dakar.
Mm.
Den har ju du åkt ett par gånger. Du har varit där en del, eller?
Ja, men man kör ju, alltså, vi kör ju obygd, alltså där det inte finns så mycket människor. Men det är klart, man kör genom byar och sådär, det gör vi. Och sen Dakar är ju egentligen en jättestor stad. Jävla skitstad, luktar gammal fiskgräns hela stan, liksom.
Nej.
Ja.
Så den är inget trevlig egentligen?
Nej, alltså, det är så länge sedan jag var där 2007 va, senast. För tävlingen Dakar har ju flyttat till Sydamerika och sen till Saudi. Så att som stad är den ju, storstäder är inte alltid så nice. Jag gillar ju mer ute byar och liksom avkrokarna. Det är därför jag gillar ökenrally. Jag har varit och tävlat i Albanien också. Fantastiskt land. Då var man uppe i bergen där. På gamla romerska vägar, alltså 2000 år gamla stensatta romerska vägar uppe i bergen, och de åker fortfarande åsnevagn där uppe.
Det kan bara vara i Albanien.
Ja, men alltså det är helt galet. Jag älskar ju det här. Det är ju det jag gillar. Storstad, det är kanske inte riktigt min grej. Så.
Men du, nu ska jag fråga, anledningen till att jag frågar om Dakar. Det är ett episkt mål. Om man säger Paris-Dakar är ju en så här fantastiskt etablerad målgång.
Ja.
Och då är min så här, för jag har ju först åkte jag i rullskidor från Karesuando till Smygehuk på rullskidor genom Sverige. Och sen åkte jag ju då vidare i somras ifrån Smygehuk till Barcelona på rullskidor. Och sen är ju då alla goda ting i 3. Så min lilla fundering är så här, vart ska jag ta vägen ifrån, alltså för den tredje etappen i liksom mitt rullskidsäventyr? Och då hade jag ju börjat titta och vridit och vänt. Och då kom jag fram till att egentligen så skulle jag gå i mål i Dakar.
Ja.
Men jag vet inte om det går att åka rullskidor i Afrika.
Ja, alltså hur stora offroad-däck kan man ha på sånt där?
Nej, men inga.
Afrikanska potthålsvägar.
Ja, det är det här som är, alltså,
det är det som är, nu är det så länge, men de, alltså mycket, mycket pengar läggs ju just på infra, sån här väginfra, så det kanske går någon sorts asfalterad väg. Sen är det ju livsfarligt, för de kör ju som kameltjuvar.
Alltså, ja, Dakar ligger ju längst ut på tippen där. Liksom.
Ja,
det är
precis. Precis.
Men det är en bit dit.
Kustvägen alltså. Tror jag, man kan, ja det är ju en lång bit. Om du ska
och då är Senegal är man ju då.
Ja, det är Senegal. Men Marocko är ju jättefint.
Ja, men det är inte så länge. Det är ju en bit dit.
Det går alltså. Ju ner en bit. Det beror på. Det är lite stökigt där, Västsahara. Men det kan vi prata om någon annan gång.
Ja, för det är lite så här. Så kommer, då har du Marrakesh och Casablanca. Ja. Och, det finns
Marrakesh
en del.
Marrakesh ligger ju inåt landet. Det
ja,
ligger
det
inne.
Kanske man ska strunta i.
Mm. Men,
man åker väl över vid Gibraltar där på något sätt, skulle jag tro, eller?
Ja, det tar väl någon timme att ta båten.
Tanger eller, ja. Sen är det vid kusten. Ja, det Rabat, ja just det ligger ju en del. Och så Casablanca. Ja, det här är ju, det kan vara så att det blir den tredje avslutande och sista delen jag gör i mitt liv.
Precis. Så att, nej, men det är roligt att ha sådana där projekt att hitta på.
Ja, vi får se. Hörru du Annie, nu skulle jag börja med att försöka runda av det här och tacka dig för att du var med och bidrog. Och du är ju en så inspirerande tjej, ska du veta. Jag tycker det är så roligt. Det är så här, nästan som man börjar skrapa lite på ytan, så känner man så här, vi skulle kunna prata i 3 timmar till om alla dina tokigheter. Det är så stört.
Jag varnade dig, kommer du ihåg det? Jag sa det, jag är så snackig. Och det är faktiskt ett litet problem även har varit i Dakar-rallyt. För där har du har inte tid. Alltså du måste äta. När du kommer i mål så ska du äta, serva och sova. Ja.
Och du vill prata.
Alltså jag är så jävla snackig. Så ja. Liksom, man måste prata med allt och annat. Så det liksom snor ju min viktiga sovtid.
Ja. Det är så underbart. Hörru du, jag håller på att starta ihop en Adventure Academy filmfestival. Då ska jag till och skicka en inbjudan till dig för att komma i. Det är i april här idag. Får se om du är hemma då.
Hur ska vi fira 20-årsjubileumet nästa år från mitt pris där då?
Men jag tänkte att vi kanske ska göra någonting i samband med att vi har Adventure Academy filmfestival och årets äventyr. Så bjuder jag väl in alla gamla vinnare. Får du komma och dricka lite skumpa?
Jajamän.
Man ska ge dig en egen mix ska du få, så kan du prata.
Precis, bra. Ja, men jättekul att få vara med. Och du har ändå varit med, följt karriären sedan väldigt tidigt får jag säga. Så att...
Ja, du, och den är fortfarande på uppåtgående.
It's
det är
still
så
going strong liksom.
Ja, det är underbart. Stort tack och stor kram.
Tack så mycket. Tack alla lyssnare.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det var allt för den här gången hörrni, och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är Bageriprodukter, Acid Training och Adventure Academy. Och återigen, har du en krona över eller är helt enkelt sugen på att bjuda på en kaffekopp, så gå in på min Patreon och köp en kaffe, en kaffelatte eller en hel brunch, så kan jag fortsätta spela in podden, producera nya härliga avsnitt och fortsätta att underhålla dig. Hoppas du har haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen. Tack så mycket. Hej då!